Karin Höglund.
Hej.
Nu sitter vi på biblioteket. Det är så absurt för att vi brukar ju spela in hemma hos Björn i hans vardagsrum som är en ganska cozy miljö. Men nu sitter jag och Karin Blixt. Nu är ni ju två, Karin. Och Björn och du, Karin, på ett konferensrum som inte ens visste existerade alldeles nyss. Och ska prata om BDSM bland annat. Konst, makt, erotik. Ja, lite av varje. Först måste jag fråga dig, kan du gissa hur många av Sveriges sexuellt aktiva som har BDSM-fantasier?
Hur har man mätt det här då?
Ingen aning. Jag kollade faktiskt några olika undersökningar för att se om talet låg ungefär på samma nivå.
Så att, för man vet ju inte ärliga folk när de svarar förstås. Nej,
det märks att du också har jobbat mycket som journalist.
Märks det redan?
Så stollar bollar möter någon som ställer lite kritiska motfrågor på våra kommentarer.
Nej, men jag skulle ju tro att den siffran är väldigt hög. Mm. Men det behöver ju inte vara, det beror på hur man har gjort undersökningen, för att det är inte säkert att man är benägen enligt normen att bekänna detta.
Nej. Men hur många
har uppgett det?
Ja.
Det har 75% gjort.
Ja. Du låg nära. Mm. 60-70% beroende på vilken undersökning då. Mm. Som jag själv är lite kritisk, men inte så kritisk som du. Så kollade jag några. Mm. Och gissa hur många som har inslag av den här typen av sexuella lekar som i utövande så att säga. Nu pratar jag inte gå på klubb och liksom leva fullt ut, utan ha sex med den här typen av...
Med BDSM-inslag?
Ja.
Men var det inte det som den
Nej,
förra frågan gällde?
Nej, det där var fantasier. Hur många som fantiserar om att ha det?
Jaha, hur många som har det? Jaha. Ja, ju samma siffra.
Nej, 40%.
Okej, okej. Okay.
Mm. Ja, nej, alla lever inte ut sina fantasier, Karin.
Nej.
Det finns ett glapp emellan hur många som fantiserar och hur många som...
Det är det vi behöver prata om här.
Det är det vi behöver prata om. Innan vi fortsätter så måste jag bara tala om vad BDSM är ett samlingsbegrepp för.
Ja, nu sätter du mig lite grann på pottkanten här.
Men jag har googlat det.
Ja,
så jag kan läsa det så vi effektiviserar.
Det är ju det att det är en massa olika ord som kan klämmas in i den här förkortningen.
Precis. Men det innefattar i alla fall sexuella relationer av typen bondage, disciplin, dominans och sadomasochism. Mm. Och det betyder alltså inte att man har våldsamt sex i de flesta fall, utan att man utforskar maktförhållandena mellan kontroll och underkastelse. Och väldigt ofta är en undergiven och en dominant.
Just det. Mm. Det är ju många som utövar BDSM utan sexuella inslag överhuvudtaget, till och med. Vilket är för mig fullständigt märkligt, men jag känner många som... Ja. Lever ut sin maktlek på det sättet.
Och då pratar du inte bara om dåliga relationer?
Nej! Nej, då pratar jag om uppstyrda lekar och klubbar dedikerade till de här maktlekarna där sexinslagen är få.
Mm. Jag måste bara berätta, när vi arbetade ju med Trickster förut, och där mötte jag ju dig första gången när du spelade en fantastisk sjuksköterska i en av mina absolut första pjäser. Men precis, det var 90. Men där hade vi en gång en SM-kväll. Och det kom dit en man, kvinna. Jag vet inte riktigt vad könsidentiteten är. Det är länge sedan. Men hen hade det problemet. Att hen aldrig fick tillfredsställelse. För att hen var undergiven och gjorde en massa saker åt den dominanta i relationen. Men den dominanta var aldrig nöjd. Och jag kommer ihåg att jag började skratta åt det. För jag tyckte att det var så komiskt. Och det var nere på så här städnivå. Det var därför jag frågade dig. Och det är inte bara en dålig relation. Utan den här stackaren fick liksom uppdrag och sådär. Men det blev aldrig någon förlösning av något slag.
Pratar du om en sexuell förlösning som den här personen
ville ha? Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Och det var... Då tänkte jag, det var därför jag blev så intresserad av att prata med dig. Mm. För jag tyckte att det var någonting med det där totalt oförlösta.
Ja, alltså, jag tycker att det är väldigt intressant att BDSM-kulturen kan, att det kan finnas en falang av BDSM-kulturen som inte är särskilt sexuellt inriktad. Och en annan falang som verkligen är det. Mm. Och Här finns ju hela tiden en schism och en sorts krock. Där det ena lutar över mot swingersvärlden. Och det andra, den andra gruppen inte vill befatta sig med swingerskulturen. Mm. Och det märkliga i sammanhanget är ju att på väldigt många klubbar. Mm. Alltså, om jag går på klubb, då går jag ju på klubb där det finns BDSM-rum. Vissa klubbar har utvecklade jättefina BDSM-rum. Så att swingers och BDSM-människor stöts ju och blöts hela tiden i samma miljö. Mm. Så det är inte så konstigt att det blir schismer om de ena föraktar de andra och de andra är livrädda för de första. Mm.
Föraktar de varann?
Ja, nu tog jag ju i, va? Men jag ska inte använda det grova ordet, men det finns ett sorts överseende leende då. Ja. En sorts fnysning liksom.
Mot swingers?
Snarast ifrån BDSM-kultur mot swingers. Ja.
För swingers kan vi ju förklara då för de som inte kanske är så mycket i de här sexuella kontexterna. Det är ju när man helt enkelt byter partner.
Ja.
Eller gillar att bli tittad på med sin partner. Eller titta. Alltså att man umgås... Alltså swinger betyder väl att man swingar partner?
Precis, va? Men swingersbegreppet har ju också vuxit liksom, i takt med relationsanarkins frammarsch. Eller vad man ska säga. Liksom. Mm. Så att det är ju väldigt många swingers som är singel. Mm. Som inte har någon partner utan som rör sig på de här eventen och kommer på de här... Och som är både tjejer och killar då förstås. Mm. Så att det är inte alltid så att man byter partner med någon annan. Utan det handlar ju om att kanske låna in en tredje part. Kanske öppna upp för olika konstellationer.
Mm. Om jag skruvar tillbaka lite här till det här du berättade om hur det var på den här BDSM-klubben. Där också fanns swingers. Och där skulle jag vilja stanna lite. För de som inte är i den här kontexten, vilket jag tror är ganska många. Kan du beskriva det här, hur du förbereder dig för att gå till den här klubben, hur det är när du kommer in, vad som händer där inne, vore jättespännande.
Ja, det är väl det som är the juicy liksom, i det här som folk tycker är väldigt intressant. Liksom, hur går det till? Så jag kan absolut berätta det. Jag vill bara klargöra först att BDSM-klubb, det finns rena BDSM-klubbar. Där det är helt okej att ha sex offentligt, men nästan ingen har det. Sen så finns det rena swingersklubbar, där folk har sex. Men där BDSM-inslagen är färre. För att inte säga att... Ja, sådär va. Och så att swingersklubbar med BDSM-rum, BDSM-klubbar är inte swingersklubbar. Mm. Så kan man säga att det är. Och sen så det första som är viktigt att säga, det är att folk, tror jag, många har en bild av hur det går till. Att det är någon sorts allmän ormgrop på såna här klubbar. Och så är det alltså inte. Det är för det första otroligt rigoröst kring regler, samtycke. På ett sätt som är uppstyrt. På ett helt annat sätt än i den vanliga vaniljvärlden där saker händer utan något samtycke. Mm. Va? Så att jag känner mig alltid väldigt, väldigt trygg. Och det ska ganska lite till för att någon ska ha gått över gränsen och åka ut. Så att
man har ju stoppord och gester.
Ja, inte bara det. Men jag menar, jo, det har man naturligtvis. Inom BDSM har man ju stoppord. Mm. i vaniljsvingervärlden så är inte stopporden så vanliga. Mm. Men det är ju rigoröst kring alla känner till reglerna.
Mm.
Man blir inte liksom accepterad på klubben om man inte har skrivit under på det. Nu finns inget regelrätt kontrakt, men liksom gått med på det här i dealen. Mm. Sköter du inte det här så är du inte välkommen. Och det är ju ingen alkohol eller mycket lite alkohol inblandat. Och folk skyddar sig alltid. Och ett självklart nej liksom.
Ingen alkohol, jättestränga regler. Vad är det som drar? Vad händer när du kommer in på...
Jag titulerar mig själv då som BDSM-swinger. Och det är ett litet hybridsläkte som jag tillhör då. För att jag har en BDSM-partner och vi går på klubb. Men vi vill inte gärna gå bara på BDSM-klubbar eftersom de vanligen inte har så mycket sexuell utlevnad. På swingersklubbarna, så vi går till swingersklubbar med BDSM-möjligheter. Och så kör vi någon sorts liksom, hybrid tillvaro liksom yeah. där. Det är inte så att man bara kliver in från gatan, utan man är alltid anmäld, man är alltid godkänd. Det är alltid ett mindre hål på nålen för singelmän än det är för singeltjejer. Och det är alltid par, på vissa klubbar är det också par som måste bjuda med sig en man för att singelmän ens ska komma i fråga. Så att liksom, ja, det är lite olika hur klubbarna ser ut.
Mm. Jag tänker bara, innan vi fortsätter, att jag går igenom de här bondage, disciplin, dominans. Alltså bondage, det är ju när man begränsar rörelsefriheten för den undergivna. Man binder den eller på andra sätt begränsar. Det finns ju såna här, vad heter såna här som poliser har? Handklovar. Och, ja, det finns olika sätt att begränsa rörelsefriheten. Disciplin, den undergivna ska lyda den dominanta och får belöning eller bestraffning under leken. Dominans, det är en som styr och kontrollerar. Undergivenhet, det är när man fysiskt och eller psykiskt går igång på att underkasta sig. Och om man är sadomasochist så tänder man ju på att ge smärta och masochist på att ta emot smärta. Ursäkta att jag låter som skolfröken, men jag känner ändå att jag tror att det kan vara
reda
bra.
Reda ut begreppen lite.
Ja, precis. Mm. Jag måste berätta att jag gick på sexklubb i Berlin för några år sedan.
Yeah.
Och med en partner. Vi bara ville göra det tillsammans för att vi tyckte det kändes spännande. Jag tänkte mest på att jag kände mig gammal. För att jag inte hade varit ute och experimenterat på många, många år. Mm. Men där, på den klubben som vi bara hade hittat online. För han brukade gå till andra klubbar och jag ville inte följa med honom dit. För jag kände inte att vi hade den typen av relation. Utan jag ville gå på något nytt ställe. Där hade de omklädningsrum liknande ett vanligt badhus. Det var ingen som frågade någonting när vi klev in. Och det fanns en bar och också en bassäng. Och den enda regeln där, fast det kanske inte var den bästa klubben i världen. Men den enda regeln det var att man inte skulle äta för nära poolen.
Men gärna ha sex i bassängen.
Ja, det var det heller ingen som hade faktiskt. Men,
ja visst, finns det omklädningsrum? Det är omklädningsrum och duschar och bastu och sådär va?
Jag bara tyckte det var så roligt på något sätt. För jag hade liksom väntat mig en mer erotisk ingång till klubben.
Ja, förstår. Men omklädningsrummen, ofta är det liksom gemensamma omklädningsrum. Mm-hmm. Och det är inte så att man lägger någon, spiller en massa yta på omklädningsrummen. Liksom, utan här byter jag om. Just det, här är liksom lådor med nummer, lägger där kläder. Mm. Men sen så är det ju alltid en bar och en mingelyta.
Mm.
Där, och jag menar... kvällen börjar ju sällan med att alla går rakt in i lekutrymmena, utan man börjar ju i en mingelsamvaro med andra, tar ett glas vin, pratar, liksom känner på stämningen lite och kanske knyter kontakter redan där.
Och det var, nu kom jag på min fråga som jag skulle fråga, och jag tycker det är så intressant det här med erotik, att så stor del av erotik handlar om fantasi. Så man kommer ju till ett sånt ställe väldigt med väldigt starka fantasier. Och det tänkte jag på när jag var på den sexklubben och i min ungdom när det gick vilt till. Hur pratar man? För jag tänker, nu sa du att det finns en viss konflikt och man är ute efter lite olika... kommunicerar man sin fantasi i ett sånt sammanhang?
Ja, alltså, det är ju det som jag tycker är så otroligt frigörande i detta, va? Att har man gått in i den här världen så är det som att liksom, så är det som att plötsligt är det högt i tak och på alla möjliga sätt. Och man blir så bekväm med att uttrycka sina önskningar, sina fantasier, sin vilja, sina big no-nos med alla som är där. För vi är där på samma premisser. Mm. Och den där fria inställningen till sexualitet, som vilket annat ämne som helst, är så skön. Och jag skulle verkligen önska liksom att den tystnadskultur som trots allt omger hysch-hyschet som trots allt omger både swingerskulturen och BDSM-kulturen och överlag liksom allt möjligt som kontrasterar mot tvåsamhet liksom. Att jag skulle få lov att medverka till att bryta lite murar där.
Det hoppas jag vi gör just precis i detta ögonblick.
Nej, men verkligen så.
Men det där är ju väldigt intressant, för att på ett sätt så är det ju som att BDSM finns överallt just nu som en sorts liksom rosa handklovar med fluffig päls på och liksom har du en klitorispiska ännu liksom. Men
ja, det är väldigt liten.
men samtidigt så pratar du om att det fortfarande är en stigmatisering, och det är jag intresserad av.
Ja, precis.
Den här krocken mellan populärkulturen där det flödar och i den faktiska verkligheten där det är.
För vi lever, man kan tycka att vi liksom sedan många herrans decennier lever i en översexualiserad värld på många sätt, och ändå, och det är ju kanske ingenting som vi vill hylla, men ändå är det stora områden som är okänd mark, lite dimmigt, lite luddigt och framförallt stigmatiserat och tabubelagt. Och det är ju förstås, det är ju naturligt på det sättet att, jag menar, i MeToo's spår, i övergreppens spår, i trafficking, i prostitution, i porr, hela porrdebatten, va, gör ju att, och i jämlikhetens spår, och jämställdheten, det gör ju att det finns ett sorts sexuellt förtryck även på den här nivån. För att det som vi kan prata om, det som vi har lärt oss att prata om, det som vi har lärt oss att acceptera fullt ut, det är den tvåsamma vaniljen fortfarande. Det är fortfarande där.
Precis. Men, och det måste ju ha att göra med att vi har den här bilden av liksom nästan power couple. Alltså den här idén om att man ska vara det här framgångsrika, normala paret som är samma fantasi egentligen som den gamla kärnfamiljen.
Precis, samma.
Eller The American Dream tänker jag väldigt mycket på. Där sexualiteten är
förbehållen.
Ja, men också en förträngd del. För även om du lever i ett... Så alla har ju erotiska fantasier. Så även om du lever i ett sånt, liksom det här perfekta förhållandet utåt, så har du ju ändå din skugga, som Jung skulle säga. Alltså, du har ju ändå ditt driftsmedvetande eller dina erotiska fantasier. Men de är liksom någon annanstans. Och jag tror också att svartsjuka är ett dilemma. Det kan man ju själv känna. Tanken på att dela sin partner med någon. Mm. Alltså, jag och min partner, vi fantiserar jättemycket tillsammans. Och det är väldigt mycket i den kontexten vi pratar om.
Mm.
Men det finns svartsjuka. Hur tänker du kring det?
Vi har jobbat väldigt mycket, jag och min partner, kring det här med svartsjuka. Och på de två åren, alltså när vi träffades för två år sedan.
Är ni ett par i den verkliga världen eller bara i fantasivärlden?
Okay,
ni är ett par.
Ja, vi har ett förhållande som...
rör sig på båda plan.
Just det, och det är inte utpräglat tvåsamt, men vi ser varandra, vi är varandras primärpartner i allra högsta grad.
Mm.
Och när vi har liksom under de två åren som vi har utvecklat BDSM tillsammans, så har ju svartsjuka varit en stor liksom faktor att ta hänsyn till och som vi har jobbat med mycket. Och framförallt har det handlat om hans svartsjuka, därför att min svartsjuka har inte... jag är väldigt svartsjuk, men... Det har inte satts igång för den typen av utlevnad vi har är fokuserad på, mer på min sexualitet än på hans, kan man säga. Jag skulle säga, vi är varandras första riktiga BDSM-partner. Mm. Mm. Så vi har liksom lärt oss tillsammans, kan man säga, under de här två åren.
Vad intressant. För jag har tänkt mycket på det där, hur man liksom går in i den fasen med någon. Men det är intressant det där att ni tog de första stegen in i den världen tillsammans.
Jag hade börjat gå på klubb liksom lite mer vanilj innan, lite grann några år innan, sporadiskt, men det var liksom i mötet med honom som det bara blommade ut, och det var då som BDSM blev starkt, och för oss så var det så naturligt, ett naturligt verktyg mellan oss, för i den vardagliga kontexten, i den vardagliga världen, så är det snarare jag som är den dominanta och han mycket mer tillbakadragen och försiktig som typ, liksom. Så att vi dras både intellektuellt men också fysiskt erotiskt till BDSM-laddningen, men använder oss också av den som ett verktyg för att skapa laddningen, branden mellan oss, liksom.
När du pratar, och det som Petra också tog upp med språk, så det går ju inte att undvika att koppla det till skrivande och konst, tycker jag. För att även där så måste du ju sätta upp ramar, och det är väldigt svårt att göra en story utan att det finns ett utforskande av makt som går genom berättelsen och genom varje scen ifall du skriver dramatik. Och jag vet att du jobbar på ett manus kring det här. Är det någonting du har lust att dela lite, varför den här fysiska världen ville översätta sig till konst?
Jag skriver ett... Eller jag är väl... ganska så färdig egentligen, i alla fall för närvarande färdig med mitt pjäsmanus Vittringar, som är ett kammarspel där två par finns. Ett par finns i förgrunden, ett medelålders par som är swingers, BDSM-par och lite dekadent, där gränserna börjar raderas ut och att saker går lite på rutin, men så händer det någonting som sätter fart på händelserna här, för att ett yngre par, mannens son ifrån ett en annan relation, ett vänsterprassel, kommer dit med sin flickvän på ett på middag. Så det är lite Virginia Woolf över det. Jag tänkte att du skulle säga det. men sen så händer det saker som man kanske förväntar sig och saker som man kanske verkligen inte förväntar sig i detta.
Det var ju väldigt, när vi började prata, vi chattade ju.
Ja.
Och då nämnde du den här pjäsen och att du ville få till en reading. Är allt okej med ljudet? Jag såg Björns bekymrade min där när han tittade på inspelningen. Så. Och då nämnde du att du hade kommit långt och att du var förvånad över skådespelarnas reaktioner när du bad om en reading.
Jaha, inte skådespelarna, men det var några... jag hade precis då bett om en läsning av två personer som sysslar med teater. Och båda tvås reaktion var... Oj, men det här tror jag inte att man kan sätta upp.
Mm.
Och jag tror att man kan få den reaktionen när man inte förväntar sig. Jag är alltid väldigt noga när jag skickar ut det här manuset. Mm. Att jag skickar ett följebrev med först. Så att man ska ha en förförståelse liksom, kring ungefär vad det handlar om. Innan man sätter tänderna i själva manuset. För man, annars så kan man få känslan av att det är bara ren spekulation. Va? Mm. Och det säger jag ju utifrån det normsamhälle jag lever i.
Mm.
För att jag vet att det här är chockerande språk, till exempel. Av någon jävla anledning är det fortfarande så.
Men
att
de
det är
skäller inte på varann i manuset.
Jo då, ja. Det gör de. Ja.
Nej, för jag grubblade lite på det där. Jag tänkte ju på 50 Shades of Grey, på tal om lite om det här som Karin var inne på. Den här lite kommersialiserade sidan av attiraljerna, som jag också förstår nu bättre efter att jag läste de här undersökningarna, att det är så fruktansvärt många som kittlas av detta. Då är det klart att den kommersiella branschen är
hakar
där.
Hakar på och, där, ja. Mm. Men jag skulle verkligen vilja... Förlåt, nu avbröt jag dig. Du skulle säga någonting
nej,
om det mera.
Nej, men det är något av det sämsta jag någonsin läst. Jag klarar inte ens av att läsa första... Har ni läst den, Björn och Karin?
Nej, och jag försökte se filmen och det var inte många minuter som jag stod ut.
Men det var en egenutgivning, alla författare som lyssnar. Det var en egenutgivning, ingen ville ge ut hennes bok. Nu är den så översatt tror jag till 53 språk och har sålts i 150 miljoner kopior. Alltså, ja, det var ju flera år sedan. Alltså den har slagit något så... otroligt, och det handlar ju om en oskuld som möter liksom en stygg pojke och njuter otroligt mycket av att underkasta sig, antar jag, efter ett tag.
Men sen tror jag att han blir en rekorderlig familjefar.
Är det så? Okej, slutet gott, allting gott.
Någon får rätta mig, det här är vad jag uppfattar.
Han kommer upp på spåret igen.
Jag tror att det slutar med, om jag har fattat det rätt, men jag har inte läst den. Så spekulationsvarning.
Nej, men det är ju så att i BDSM, inom BDSM-kulturen och i BDSM-världen så är ju den här boken tämligen skydd. Och det är ju... just för den kommersialiserade sidan och att man framställer BDSM som en väldigt ytlig företeelse där vem som helst random kan piska upp vem som helst och att det inte liksom finns ett djup i ett psykologiskt djup framförallt i den makt i det maktspel, den maktlek som man tillsammans bygger upp. Nu gör ju folk olika och jag vet att folk har random BDSM med någon ny partner sådär när det är fredag. Jag vet att folk lever så att jag kan ju inte prata, kan ju inte döma dem liksom. Men för min egen del så är det fullständigt meningslöst att ha BDSM relaterad sex, BDSM eller BDSM sex ihop med någon som inte älskar mig. Djupt och innerligt. Och som jag har en väldigt, väldigt tillit till. Det är ju den tilliten som gör att jag kan låta honom förnedra mig. Det är ju den, det är ju där jag går igång. Det är ju det som händer.
Ja.
Mm. Jag tänker på... Nu har, vi har pratat om att du håller på och skriver ett manus kring det här.
Ja, förlåt.
Och jag, nej. Jag tycker bara det är
en intressant
aspekt.
Men du ställde
en fråga
som jag aldrig besvarade. Jag vet.
Nej, det tror jag du gjorde. Men jag tycker det är en väldigt intressant aspekt det här. Att för vi pratar väldigt mycket om att det är tryggt, att det är safe. Och när man tittar på Wikipedia och överallt så är det här är liksom mycket safeare, mycket tryggare än de flesta andra sorters relationer. Men samtidigt tänker jag, ja men du har skrivit en pjäs. Det döljer sig ett mörker där också, för annars så kommer det inte upp till ytan, till den nivån.
Så är det naturligtvis. Och det pågår ju debatter hela tiden. Just nu till exempel så pågår det en debatt. Alltså, jag finns ju på en sajt då, Darkside, som många är säkert ganska bekanta med, som är en BDSM-sajt från början, men som har blivit mer en allmän swingers-sajt kan man säga.
Men man diskuterar
väldigt många, för många olika nätverk för tusen olika frågor. Och där är det framförallt nu pratas det mycket om samtycke och om man ska finnas en åldersgräns för BDSM eller för sexuell praktik som skulle kunna innefatta våld. Mm. Alltså, därför att visst är det så att det finns avarter inom den här kulturen som överallt annars, där man liksom kan tillåta sig att göra övergrepp under BDSM-flagg, och att det finns de som använder sig av att underkasta sig som ett sorts självskadebeteende. Det där finns naturligtvis också.
Precis, jag läste om någon aktivist som heter Gerda Kristensson som diskuterade det i några artiklar som jag läste, och hon menade att oftare så är det män som är dominanta och kvinnor som är
undergivna.
Mm. Och att hon upplevde precis exakt det när hon gjorde en forskningsstudie, att det liksom mönstret fortsätter, och om man gör, alltså det finns förtryckarrelationer där man gör det under den här BDSM-flaggen.
Just det.
Samtidigt som andra undersökningar visar att kommunikationen är central i de här relationerna, och att de par som ägnar sig åt det här under en mer, om man nu kan kalla det för medveten form.
Det kan man absolut.
Jag kallar det för medveten form. Att deras kommunikation, de uppfattar den som väldigt, väldigt bra. Och som grunden i hela den här, i hela den här leken.
Har vi haft en session så Och kanske en kväll på klubb eller hemma. Vi lyfter på varenda sten. Mm. Vi kan prata i timmar om exakt vad som har hänt och hur det var där. Och, alltså, kommunikationen är, jag tror att mycket, mycket, eller ska jag inte säga, kommunikationen mellan inbitna BDSM-par är nog generellt väldigt god. Mm. Om man säger så istället.
Då frågar jag båda Karin samma fråga, eller en fråga som: tror ni att det är i den mänskliga naturen? Alltså, det är ingen som vet det. Men tror ni att det finns att i den mänskliga naturen en längtan efter de här rollerna? Det är ju ingen som kan veta det.
Men jag tror att sexualiteten, sexualiteten är en integrerad del av den mänskliga naturen, och att även att i vissa situationer eller många situationer så stöter vi på att vi behöver förhålla oss till vår plats i flocken. Det är inte alltid så, men det är ändå någonting som alla människor stöter på ibland. Och eftersom sexualiteten är en så stor del, integrerad del av vilka vi är, så tror jag att ungefär som med skrivandet, allt du är med om, det är din förbannelse att det kommer komma ut också i din sexualitet.
Absolut.
Och det du är med om i din sexualitet kommer att påverka ditt liv. Så ser jag det.
Så det tror jag absolut också. För att det är en så stark kraft som påverkar så mycket i våra liv. Och jag tror absolut att ren biologi gör sig gällande. Savannen liksom. Mm. Och savannen, den är så tabubelagd. Vi får inte se liksom jägaren och bytesdjuret riktigt. Det är locket på där, va? För i jämlikhetens namn. Mm. Det är så svårt det är svårt att prata om det här.
Ändå så finns det en otrolig dragning. Nu är jag inne på stories igen och storytelling. Vi är så väldigt förtjusta i offer. Alltså det här att man porträtterar sig själv som offer. Det har ju blivit som en egen dramaturgi nästan. Jag vet inte om ni har sett, på tal om något helt annat, Meghan and Harry-dokumentären om det här prinsparet som har lämnat England. Det är liksom timme efter timme av offeridentifikation. Det finns en slags längtan efter att tycka synd om folk. Och folk, alltså jag vet inte hur många offerkoftor jag känner. Det är jättepopulärt att vara en offerkofta. Att tycka synd om sig själv, jag är utsatt, jag har blivit utsatt, jag är utsatt. Men däremot att erkänna att man är undergiven, det är tabu.
Men vad tror du själv, för jag håller helt med dig, men vad tror du själv den här frågan du ställde, tänker du att för som sagt, det finns ju alla möjligheter, men tänker du att det är, vad ska man säga, mer psykologiskt eller mer biologiskt ifall du vill ägna dig åt BDS?
Jag tror ju att psykologi och biologi är mycket mer sammankopplat än så. Jag funderar på, är det någonting, för det känns som om vem man än pratar om med sex så ligger det här, det finns en väldig nyfikenhet just på att relatera, att få dominera någon totalt eller att underkasta sig totalt. Båda de två grejerna, eller vad man ska kalla det, är väldigt upphetsande att tänka på.
Det tror jag också. Och det är ju, jag tror att det är extra upphetsande för att vi lever i det, liksom, där jämlikheten är den absoluta normen. Mm. Och också i parrelationen. Och den grunden, den vilar ju jag och mina fränder, alltså de som är seriösa utövare, också på.
Ja, visst.
Det här är ju ett spel, det här är ju en lek, det här är ju ett verktyg som vi använder för att liksom gå in i någonting. Och för min del så är jag inte det minsta lockad av att vara dominant.
Mm.
Inte alls. Mm. Jag har nog av det i mitt vardagliga liv på något sätt. Va? Så att jag, vad jag vill, det är att bli fråntagen kontrollen.
Mm. Mm.
Och slippa hålla i rodret. Slippa vara den som driver.
Mm.
Och om det sker med våld, alltså, nu är jag inte särskilt smärtintresserad. Vi jobbar inte så mycket med det. Utan det är snarare. Lägg av det. Nej, det är mer psykisk och förnedring, kan man väl säga.
Mm.
I högre grad. Mm. Även om vi också använder kors och piska och sådär en del. Men för mig handlar det verkligen om att få att någon tar ifrån mig kontrollen. Mm. Eller inte någon, att han tar ifrån mig kontrollen.
Mm.
Den som jag.
Är det också en estetisk preferens hos dig?
Vad är preferensen? Att jag är undergiven?
Nej. Jag tänkte mer, om man nu pratar om de här lekrummen.
Mm.
På den sexklubben där jag var, min enda erfarenhet de senaste 30 åren av att vara på ett sånt ställe, där fanns det väldigt genomförda sådana rum.
Mm.
Med gungor och liksom man kunde spänna fast sig på olika sätt. Och det fanns väldigt mycket. Och jag såg de som gjorde det väldigt snyggt.
Yeah.
Alltså väldigt kontrollerat. Och då tänkte jag, det här är verkligen vackert att titta på.
Mm.
Alltså när det är ett par som verkligen känner varann och kan kontrollera varann, det påminner nästan om att se en väldigt bra ryttare på en häst.
Nej, men absolut, eller en dans.
Ja,
liksom, i allra högsta grad
det,
så.
Det kan vara otroligt vackert att titta på. Sen tycker jag inte, jag personligen har svårt när det blir för mycket grått ofta och för mycket estetik, det där, de är ofta svarta eller mörkröda,
rummen, ja,
och läder och kedjor, och jag kan, för mig kan det bli lite dungeon, lite grott,
lite drakar och demoner.
Jo, men det kallas ju dungeon också, så att använder man källarvalvens mystik och de fladdrade lågorna liksom. Visst är det så, och medeltiden liksom, det är stupstockar och grejer, det finns ju med som attiraljer liksom.
Men hur förhåller du dig till den estetiken, och kommer den in i det du jobbar med?
Ja, den kommer ju in även i den outfit som man har, så visst lockas jag av estetiken i det. Och ja, vi har ju, alltså när vi är på klubb och har vår session, då är vi ju oerhört exhibitionistiska, för att det är ju, vi är ju inte bara i vår bubbla, utan vi har ju åskådare som, och men jag är inte intresserad av estetiken som sådant, som en dans, utan att man ska se vårt samspel. Mm. Det är ju samspelet mellan honom och mig som är det läckra, framförallt mellan oss och för andra att se. Och det är ju det som vi hela tiden får höra också, shit liksom. Mm. Ja, men, vilken laddning.
Ja, det är otroligt häftigt.
Ja.
Det tycker jag också.
Mm.
Jag har en fråga, och jag vet inte om det här är lite grann ett sidospår, men det här är en grupp som uppfattar sig vara att folk tittar snett ute i samhället, man behöver liksom vara försiktig med vad man går ut med och så vidare. Ibland kan det vara väldigt känsligt att komma med minsta lilla kritik mot en grupp som är i den situationen.
Så är det.
Och nu är jag tillbaka på ditt manus igen. Mm. Hur tänker du inför det, att en del kommer inte tåla minsta ifrågasättande?
Nej, jag har naturligtvis tänkt på det. Och jag har ju... Men alltså... Jag kan ju inte skriva en historia som ska ha någon sorts liksom sedelärande effekt eller sådär, va? Jag kan inte låta min karaktär göra val som är comme il faut, liksom. Utan jag måste ju låta henne leva sitt eget liv. Och jag tänker att det här är en aspekt. Alltså, Laura i mitt manus, hon gör val, men jag har verkligen månat om att lämna berättelsen så öppen som möjligt, för jag vill verkligen, och jag tror att man kommer att fortsätta att diskutera utanför salongen, därför att det finns mycket som man kan ifrågasätta och som man kan dissekera och reflektera kring. Och det är så jag har velat ha det. Ett öppet slut, vad händer sen? Så att jag hoppas ju att inte jag ska få på tafsen här nu på DS för att jag framställer. För att det finns ju så många olika praktiker. Några svänger av mot någonting som kan vara på gränsen till någonting annat. Och alla som ägnar sig åt detta vet ju det. Så jag hoppas att man kan läsa och se min pjäs med öppna ögon och diskutera med grannen vad känner vi för det här, utan att slå ner på att jag försöker liksom lägga några svar på bordet, för det är jag väldigt noga med att jag inte har velat göra.
Och pjäsen heter
Vittringar.
Vi pratar relationsanarki, eller vad hade du för fint ord?
Ja, det går väl under den benämningen, relationsanarki, alltså folk som lever i polyrelationer.
Mm. Äntligen, sa du när micken var avstängd, äntligen så håller den här parrelationen på och...
Tvåsamheten ifrågasätts på ett nytt sätt nu. Alltså det är väl som att det är två parallella processer som pågår. Det finns också en puritanism, skulle jag vilja säga, bland unga människor idag.
Absolut.
Det gör det. Men sida vid sida med en total anarki, eller där man ifrågasätter tvåsamheten. Nu tycker jag det är verkligen inte en dag för tidigt, och det är konstigt att vi har hållit fast så hårt vid kärnfamiljen och liksom stängt ute alla andra alternativa sätt.
Särskilt
i
med
så
tanke
många
på
år.
Att alla skiljer sig.
Särskilt med tanke på att alla skiljer sig. Och jag ser verkligen, jag ser ju på de här eventen jag går på, de är ju välfyllda. Folk går ju på klubbar och liksom, är man inte snabb och anmäler sig så är det slut, och det är hur mycket platser som helst. Så att det här är ju på uppsegling i allra högsta grad. Därför att folk fattar att det här kanske är istället för att skilja sig. Det kanske är ett alternativ att luckra upp sexlivet. För det är ofta där det fallerar. Så att jag alltså, hur ska vi se på sex? Ska vi se på sex som en intimitet som är förbehållen två människor genom livet? Eller då serierelationer då, va? Eller ska vi se det som ett njutningsmedel utan biverkningar så länge alla är överens? Ja. Som vi faktiskt kan få lov att ge oss själva och varandra.